Och så firar vi nu då första advent. En gudstjänst då kyrkan vanligtvis är fylld av människor. Vår församlingskör, saltaren, de brukar stå laddade med sång här. Det brukar vara fullt till och med på estraden. Ljusen är beredda att tändas. En gudstjänst där vi sjunger de här välbekanta och betydelsefulla sångerna tillsammans för full hals. Och vi brukar också ha ett extra gott kyrkkaffe med lussebullar och pepparkakor. Men idag är kyrkan tom, förutom oss, vi som medverkar. Och som vi längtar efter att få träffas igen. Som vi längtar efter att få sjunga tillsammans. Att få be tillsammans med varandra och verkligen få fira gudstjänst med varandra. Och jag tänker kanske i denna saknad och längtan det ändå ligger någonting gott. Kanske lär vi oss i denna tid att inte ta saker för givna. Kanske lär vi oss än mer att uppskatta varandra och varandras gemenskap. Jag vill verkligen tro det. Det som händer i bibeltexten i Matteus kapitel 21 som vi har hört hör ihop med det som skulle förändra allt för alla tider. Det är ju upptakten på påsken. Jesus rider in i Jerusalem och hälsas som kung. Men några dagar senare så är han i en helt annan situation. Han är tillfångatagen, han är förhörd, han är piskad. Och folket som hade ropat Hosianna ropar nu korsfäst honom, korsfäst honom. Och Jesus korsfästs och dör. På tredje dagen så uppstår han igen. Men låt oss nu inte gå händelserna i förväg. Utan vi ska stanna i Jerusalem den här dagen när Jesus rider in. Se, din konung kommer. Och jag vill läsa en bibelvers också ifrån Sakarja bok. Sakarja som var en profet 500 år innan Jesus föddes skriver så här i sitt 9:e kapitel och 9:e vers. Fröjda dig stort dotter Sion, jubla dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Så det här som händer den här dagen i Jerusalem är redan förutsagt. Och Bibeln är ju en sammanhållen berättelse när man i det som vi kallar för gamla testamentet kan läsa. Och det är förutsägelse efter förutsägelse, profetia efter profetia om Jesus. Matteus berättar att Jesus sänder iväg sina lärjungar för att låna en åsna med hennes föl. Så Jesus rider in på en lånad åsna i Jerusalem. Och det är en stor folkmassa runt omkring som uppfattar och som ser vad som händer. Och det är som att en efter en gör en röd matta. Det vi kallar för röda mattan, fast man gör det inte med en matta utan man använder sina mantlar, man använder palmkvistar så att Jesus ska kunna rida fram mottagen som en konung. Och så är det som att sången och ropen, de växer där han går fram. Det är kanske någon som ropar, någon annan stämmer in och så stämmer ytterligare andra in. Och så hör man ropet, Hosianna, Davids son, välsignare han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och det här är ju en proklamation och ett erkännande av dessa människor att han som rider in i staden, han är deras messias. Han är den som skulle komma för att ställa allting till rätta igen. Sakarja säger i sin profetia att han är rättfärdig och segerrik. Nu hade Jesus inte vunnit några krig åt folket. Han hade inte tagit makten över romarna. Men han hade botat de sjuka, befriat de bundna, gjort mirakel efter mirakel där han drog fram. Han hade utmanat religion som bara bestod av yttre regler men inte av hjärtat. Han hade gett hopp till den hopplöse. Han hade till och med uppväckt människor från de döda. Så nog var han både rättfärdig och segerrik. Han som red in i den heliga staden. Och det står också att han kommer ödmjuk. Han rider in ödmjuk. Det är inget glätt. Det är inget kaxigt. Det är liksom ingenting av höga proklamationer på det sättet. Det här är inget smart PR-trick. Jesus vet att han rider inte in för att inta en kungaposition. Han vet vad han ska göra. Och det finns mitt i glädjen hos folket en sorg i hans eget hjärta. Och Lukas evangeliet beskriver det på följande sätt. När Jesus kom närmre och såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt omkring dig. Och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Så sorgligt. Att folket ser och är med om allt detta fantastiska men ändå missar allt sammans. Man förstod inte riktigt vem det var som kom och vad som skulle ge frid. Och kanske berodde det på att det som skulle i den heliga staden vara ett bönens hus för alla folk hade blivit allt annat än ett bönens hus. Jesus säger, ni har gjort det till ett rövarnäste. I denna tid och i alla tider så tror jag det är så viktigt att vi ser vem han är som kommer. Men mitt i den här glädjen så fanns det en ton av sorg hos Jesus. Ser du honom? När han rider in. Ser du honom när han riktar sin vandring emot ditt liv? Jag vet inte hur det är med dig. Men jag vet och jag ber av hela mitt hjärta att jag inte ska missa honom. Jag ber att jag ska se honom som kommer rättfärdig, segerrik och ödmjuk. Och det står ju i texten. Se, din kung kommer till dig. Det står inte, se deras kung kommer till dem. Eller vår kung kommer till oss. Utan det står, se din konung kommer till dig. Det är skrivet personligt till ditt och mitt liv. Till dig och mig kommer han. Och jag tror att han vill att också våra liv ska vara som ett bönens hus. En plats. Där vi kan umgås tillsammans. En plats där du kan ha gemenskap med honom som faktiskt är konungars konung och herrarnas herre. Men det är mycket glädje denna dag i Jerusalem. Och vi uppmanas i texten att fröjda oss. Vi uppmanas att glädja oss, att ropa ut vår glädje. Och det finns i vår tro en obändlig glädje som liksom inte kan kompromissas bort. Det är som en trotsig glädje. Och det är den förlåtnes glädje. Det är den benådades glädje. Det är den glädje som ett levande hopp på insidan ger. Det är den glädje som säger att vi kan vara glada i vad som än möter oss. Men inte för allt som möter oss. Men det finns en djupare glädje som övervinner sorgen och nöden och kampen och lidandet. Hoppet, den trotsiga glädjen. Glädjen som spirar. Glädjen som liksom inte går att mota bort. Den som finns hos Gud. I en sång som en av sångarna i Hillsongkyrkan i Australien har skrivit, så skriver hon så här: all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Hela mitt liv, i alla tider, du är fortfarande Gud. Jag har en orsak att sjunga. Jag har en orsak att tillbe. Käre vän, syster och broder, låt nu inte din sång tystna. Nu är det dags att plocka fram adventssångerna och julsångerna som är så fyllda med ljus, tröst, värme och kärlek. Och Bibeln uppmanar: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu Kristi namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Och vi började den här gudstjänsten med en av de mest älskade sångerna i adventstid. Nämligen: gå Sion, din konung att möta. Och så sjunger vi där: var glad. Var glad i din Herre och Gud. Och det finns oändligt många uppmaningar i Bibeln till glädje. Och jag liksom bara påminner om en där det står så här: var inte bedrövade, för glädje i Herren är er starkhet. Nehemja kapitel 8 och vers 10. Det finns också ett löfte i Jesu intåg i Jerusalem. Eller det pekar på att han som en gång kom till oss också ska komma tillbaka igen. Och det var de ord som de första lärjungarna fick höra när de hade stått och sett hur Jesus lyftes upp till himlen. Då får de höra: denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och Zakaria, samma som profeterade om hur Jesus rider in i Jerusalem, han profeterar också om: på den dagen skall han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem österut. När Bibeln beskriver tidens slut så finns det olika bilder. En bild är den som är i texten från Romarbrevet 13 och 12. Där står det så här: natten går mot sitt slut och dagen är snart här. Ibland kan vi tänka: dagen går mot sitt slut och natten är här. Det är så ibland som tiden vi lever i och alla de utmaningar som finns presenteras. Men Bibeln vill se det tvärtom. Och vi sjunger i en av våra allra mest sjungna väckelsesånger som finns. Så sjunger vi så här: när en gång i livets morgon till den gyllene port jag nå, då för Jesus stora kärlek och för mig den öppen står. Och så brakar vi in i kören där: han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Jag tycker det är så vackert. När en gång i livets morgon. Det kommer en dag. Det kommer en soluppgång. Vi, natten är snart slut min älskade vän, och dagen är nära. En annan nyare sång, det blir väldigt mycket sånger här idag, säger så här: det kommer en gryning, vi har sett det förut. När allt är som mörkast rinner mörkret ut. Det kommer en gryning, vi ska vänta på den. När stegen känns tunga över jordens grus, du är alla våra svarta nätters ljus, skriver Mikael Jeff Jonsson. Vi vet inte när den här dagen är här. Men vi vet, för Bibeln säger, frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Nu lever vi i väntan. Nu lever vi i förväntan. Nu lever vi i längtan att det här ska ske. Att dagen snart ska gry. Löftet om den här dagen är en del av det levande hopp som vi som har tagit emot Jesus Kristus säger. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp som inte kan fläckas, förstörs eller vissna. Till ett arv som väntar er i himmelen. Det levande hoppet, det är lika visst och sant som att Jesus dog för våra synder och att han uppstod igen. Det är det som vi bygger vårt hopp. För det är liksom inte bara en allmän förhoppning. Ja, det blir nog bra eventuellt kanske. Nej, vårt hopp är grundat på Jesus Kristus. På hans rättfärdighet. På vem han är. Vad han har gjort. Och på samma sätt som att han en gång kom, så kommer han tillbaka igen. Vi inbjuds att leva av detta hopp tillsammans. Och att Jesus kommer till dig och mig personligen. Och igen nu då, men det är sista. Ytterligare en gammal väckelsesång här. En sång som sjunger detta hopp in i våra hjärtan. Intet mörker där ska vara. Inga tårar, ingen nöd. Ingen synd och ingen plåga. Ingen djävul, ingen död. Härligt sången där ska brusa. Stark som dånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som har svunnit med sitt blod. Älskade syster och broder som lyssnar på den här adventspredikan. Han kommer oss nära. Han knackar på din och min dörr, på vår uppmärksamhet. Han vill vår gemenskap och han backar inte undan. Han tar inte avstånd. Han vill vara dig nära. Men han bryter sig inte in i ditt liv. Han kommer ödmjuk till oss. Så öppna ditt hjärtas dörr för honom. Bjud in honom i ditt liv. Säg, du är välkommen till mig. Du behöver inte städa upp och fixa till först. Nej, bjud honom in. Idag är frälsningens dag. Den dag som Gud vill gripa in. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är den rätta tiden. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20 säger. Jesus säger, se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Där min vän. Där ligger den djupaste glädjen. Där i finns det största hoppet. Det vackraste ljuset. Och en kärlek som övervinner allt. Dit bjuder Gud in dig. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du av kärlek till Gud Fader i himmelen, men också av kärlek till oss, valde att komma hit till den här jorden. Tack att du red med öppna ögon in i det som blev ditt lidande och kamp, men också din seger och som framförallt blev vår seger. Herre, jag tar emot dig när du kommer in i mitt liv, Herre. Jag vill be dig att du ska låta ditt ljus och din härlighet få vila över oss, Herre. Välsigna oss i dessa tider, Herre. Tack att du kommer oss nära. Tack att vi finns tro och hopp och kärlek i dig. Tack att det finns ett ljus som övervinner mörkret. Vi lägger våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen.